Den här predikan idag har jag kallat för den stora lilla församlingen. Det är en märklig titel, jag är medveten om det. Du kommer förstå den efterhand, tror jag, om du inte redan har fattat den. För ganska många år sedan, drygt 20 år sedan, så flyttade jag och min fru och vår familj till en liten ort i Småland för att vara med och bygga församling, en alldeles nystartad församling på en liten ort som vi är. Vi tog ett trosteg och flyttade dit. Jag blev inte lovad så värst mycket lön, men lite skulle jag få av församlingen där som då bestod av 28 personer. Tog ett trosteg och såg till att jag åtminstone skulle få en liten lön tillsammans med några andra. Så när vi gick med, den helgen som vi var med så bröt församlingen 30 vallen. Vi blev 32 medlemmar när vi gick med. Och det var väldigt, väldigt kul. Men ganska snart så började den här församlingen växa. Det tog inte så där väldigt många år, 3-4 år eller någonting i den stilen. Så hade den här församlingen vuxit från 32 till över 200. Och det var en fantastiskt roligt och härlig utveckling på många sätt. Men jag minns när vi hade nått en bit över 200 så var det en av de här medlemmarna, en av de som hade varit med ungefär lika länge som vi, nästan från starten. Vi satt och pratade och så sa han så här: du, det var mysigare förr när vi inte var så många. Och man skulle kunna säga till honom, ja, men du har missat hela grejen. För det är meningen att en församling ska växa, eller hur? Man skulle kunna ha sagt ungefär så här, liksom, att en församling som inte växer är under avveckling. Är det ingen utveckling så är det avveckling. Man skulle kunna ha sagt, ja, men det finns ju ingen lagom stor församling. Därför att det ligger i församlingens natur, det ligger i församlingens uppdrag att växa. Att vinna nya människor, att presentera Jesus på ett sånt sätt att människor förstår att jag behöver Jesus i mitt liv. Jag behöver honom för att bli frälst, för att få gemenskap med Gud och för att hitta meningen med mitt liv. Och jag står för allt det. Jag tror inte att det finns några lagom stora församlingar, liksom att nu kan det vara bra. Utan jag tror att det är meningen att en församling ska växa hela tiden. Men någonstans så är det ju ändå så att det som den personen sa uttrycker en sorts behov. Ett behov av närhet, av vänskap, ett behov av att bli sedd, att bygga relationer, att få uppleva delaktighet, att känna sig hemma, att få dela livet. I Apostlagärningarna 2, som är en sorts grund för hela den här predikoserien, så läser man om hur gruppen av troende, eller församlingen om du så vill, ökar från ungefär 120 personer till över 3000 på en dag. Det är fler än vad vi är här idag, så du har perspektivet klart. Och då kan man fundera över, hur tar en församling på ungefär 120 medlemmar hand om ungefär 2900 nya människor på en gång? Och lite senare, bara något kapitel senare i bibeltexten, så har man vuxit ytterligare, så det är man över 5000 män. Så är det kvinnor också och barn. Och grejen är att jag tror att det finns svar i den texten som vi har lagt som grund för den här predikoserien. I Apostlagärningarnas andra kapitel och från vers 42. Det står så här: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och frukten kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av allt folket och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. Och det finns några saker, det finns ganska många, vi ska inte stanna inför alla de här. Men det finns några saker i den här texten som ändå visar lite grann, vad var det som fick det här att fungera? Ja, för det första så fanns det undervisning. Man höll fast vid apostlarnas lära och någon gång måste de ha gett den. Så det fanns undervisning, predikan, där man kunde bygga sitt liv vidare. Man samlades till bön och man samlades till brödsbrytelse, nattvarden, som vi ska göra om en stund där också. Men det fanns också det här att man såg varandras behov. Och inte bara såg dem, utan man fyllde dem också. Vilket talar om en nära relation, en nära gemenskap, inte sant? Och så mötte man till gudstjänst och man möttes i hemmen. Och du kan snabbt fundera ut, och det kan både du och jag fatta, att när det står att de möttes varje dag i hemmen, så säger det sig självt att det var liksom inte 3000 personer som gick hem till Nisse och Svea den dagen, utan i många hem samtidigt så möttes man. Så här fanns både det stora, den stora församlingen, och den mindre gemenskapen. En kyrka som jag besökte i Sydafrika för en del år sedan hade en slogan som har fastnat i mig, som jag gillar väldigt mycket. Man talar om sin kyrka som big enough to serve you, small enough to know you. Tillräckligt stor för att kunna betjäna dig, för att ge dig det du behöver, men också tillräckligt liten för att känna dig, för att möta dig, för att se dina behov. Det stora och det lilla. När Paulus undervisar en församling så använder han väldigt ofta bilden av en kropp. Man talar om i många olika sammanhang att vi är en kropp. Vi är Kristi kropp, vi är Jesu kropp. Kroppen består av en massa olika delar, olika lemmar. Han väljer liksom den här bilden väldigt medvetet och återkommer till den vid flera tillfällen. Och vilken del av kroppen egentligen vi talar om, kan tala om vilken kroppsdel som helst, så går ju den alltid att bryta ner i mindre delar, ända ner till atomer och ännu mindre beståndsdelar. Och det finns ju tillfällen när hela kroppen är aktiv. Eller hur? När vi liksom, vi gör någonting med hela kroppen, jag gör sällan det. En del undrar liksom, när vi hoppar och dansar, herr Christer, varför hoppar och dansar inte du? Jag har förklarat det tidigare. Det beror på att om jag börjar hoppa och dansa här framme så slutar inte min kropp att göra det. Det är ganska obehagligt faktiskt. Men väldigt läskigt liksom. Om jag sätter igång här, så fortsätter, även när jag står still, så fortsätter liksom den här extra 40 kilorna en stund till. Och det ser väldigt obehagligt ut. Så det är det. Hela kroppen är aktiv ibland. Ibland är det bara någon liten del. Ibland så finns det någon liten del i kroppen som stör en. Vet, om du lägger dig och ska sova på kvällen så här, och så plötsligt så börjar det klia någonstans. Börjar klia på näsan. Så har du märkt hur denna lilla, min näsa är rätt stor, men ändå förhållandevis liten i förhållande till resten av kroppen. Och du börjar klia på någon liten punkt på näsan. Har du märkt hur det kan störa hela din varelse? Eller hur? Och någonstans så är det ju faktiskt så att det allra mesta som sker i din kropp och med din kropp är beroende av den lilla delen. Så här skriver Paulus i Efesierbrevets 4:e kapitel. Från honom, Jesus Kristus, får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så i kroppen, i församlingskroppen, i den enhet, den storhet som är vi tillsammans som kyrka och församling, så har varje del, varenda en av oss har någonting att bidra med. En del mer, en del kanske mindre, men alla har någonting. Och alla kan bidra till att bygga församlingen, att bygga Guds rike på den här platsen. Vi kristna, kanske speciellt vi pingstvänner, eller allra mest vi pingstvänner, säger gärna att församlingen föddes på pingstdagen. Det är liksom en grundtes i den pingstfärgade kyrkohistorien. Och det kanske är så, eller också är det kanske inte så. Men grunden för det som blev det stora församlingen skapades ju faktiskt tidigare än på pingstdagen. De var redan en grupp på ungefär 120 personer som träffades, höll ut, bad tillsammans, hängde med varandra och väntade på att anden skulle komma. Innan det så hade Jesus i 3 år vandrat tillsammans med en grupp människor, varav 12 var hans allra närmsta, hans core team, de som stod honom allra närmast. I 3 år hade de faktiskt haft väldigt, väldigt mycket av det som kännetecknar en församling. Den lilla gruppen, Jesus och hans 12 närmsta vänner. Jag läste för ett par år sedan en bok av Larry Stockstill som heter The Cell Church. Och i den så tar han upp 5 olika områden, eller 5 punkter, utifrån Johannes evangeliets 13 till 17 kapitel. 5 faktorer som fungerar bättre i den lilla gruppen än i den stora. 5 faktorer som faktiskt i den mindre enheten är med och bygger den större. Där vi verkligen kan vara med och bidra allihop. Jag skulle vilja dela de punkterna med dig. För det första så handlar det om att betjäna. I Johannes 13 så står det så här från vers 4. Då är Jesus och lärjungarna har träffats för att äta tillsammans. Och de har slagit sig ner. Så står det så här. Att Jesus reste sig från bordet, la av sig sin manteln, tog en linneduk, band den om sig. Sen hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa den till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du nu inte. Inte nu. Men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Men Jesus sa: Om jag inte tvättar dig så har du ingen del i mig. Och då ville Petrus att Jesus skulle tvätta hela honom, inte bara fötterna. Det är en måltid, det är en normal sammankomst. Och det som brukade hända, det var att det fanns en tjänare i huset som tvättade av gästerna. Tvättade bort vägdammet och liksom fick dem att fräscha upp sig. Så, men det fanns ingen tjänare och ingen av lärjungarna verkade ha en tanke på att ta den rollen. Så Jesus gör det. Och han säger till Petrus, när Petrus tycker att nämen, oj, det här skulle jag ha gjort och inte du. Det här blir inte rätt, Jesus. Du är mycket högre än mig. Du har en bättre position och du är helt, helt annorlunda än jag. Det här blir fel. Så här kan vi inte ha det. Så säger Jesus att om jag inte får göra det här så har du ingen del i mig. Och jag tror att det Jesus menar är inte bokstavligen att vi ska gå runt och tvätta fötterna på varandra hela tiden, även om du får göra det om du vill. Men jag tror att det Jesus menar är att om vi inte betjänar varandra, om vi inte är beredda att ställa upp för varandra, om vi inte är beredda att ödmjuka oss inför någon annan, att faktiskt göra någonting för någon annan utan att få så värst mycket tillbaka, om vi inte betjänar varandra, så finns det ingen delaktighet. Då är vi inte ett. Då är vi inte det vi skulle vara. Sann vänskap handlar om, tror jag, att se varandras behov och fylla dem. Och det ögonblick som jag betjänar dig eller du betjänar mig, så lyfts vår relation till en ny nivå. Då är vi inte liksom bara bekanta, utan där uppstår någonting annat, en vänskap. De flesta av er som bor i radhus eller villa har grannar och sådär. Liksom. Och grannen som du hejar på över häcken, det är en bekantskap ganska ofta. Men den dagen du går över och hjälper honom eller henne att klippa gräset, så har någonting annat uppstått. Inte sant? Då finns det en vänskap där. Man har börjat att bygga en relation på något sätt. Och jag tror att det Jesus är ute efter i det här, det är att det uppstår någonting när vi ser varandras behov och betjänar varandra. Det andra jag skulle vilja tala om handlar om uppmuntran. Som också är väldigt, väldigt viktigt. Och som ibland är svårt i den större gruppen, men som är mycket lättare i den mindre gemenskapen. I Johannes 14 så säger Jesus till lärjungarna: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och lärjungarna är modfällda. Om ett annat så blir de en liten stund senare. När Jesus talar om och får dem att fatta att han ska lämna dem. Men i det talet som Jesus håller till sina lärjungar, som börjar med: känn inte oro i hjärtat. Tro på Gud, tro på mig. Så ger Jesus dem fortsatt hopp. Han ger dem uppmuntran. Han gör det genom att tala om himlen. Han gör det genom att tala om bönesvar. Han gör det genom att tala om den helige ande. Han gör det genom att försäkra dem att det här är inte för alltid. Jag försvinner inte för alltid. Jag kommer tillbaka. Och ge dem en uppmuntran. Och ibland har jag frågat mig själv, och du kanske skulle fråga dig själv också: hur många kristna vänner har du? Hur många vänner runt omkring i olika situationer du befinner dig? Hur många människor möter du som faktiskt har oroliga hjärtan? Som går med oro, som går med ångest, som går med olika bekymmer. Och grejen är att du kanske skulle kunna förmedla någonting ifrån hoppets Gud rakt in i deras situation. Att se behoven och fylla dem. Också i den lilla gruppen där motgångar och problem kan ventileras, där synd, misslyckande kan bekännas och där oroliga hjärtan kan stillas, så finns det alltid någon i den här lilla gruppen av människor som kan ge uppmuntran, som kan ge tröst och nytt mod och hopp. Den tredje punkten handlar om produktivitet, och det är ett ord som man kan känna sig lätt allergisk mot i församlingssammanhang. För vi är inte producent på det sättet av någonting. Men Jesus säger så här i Johannes 15, vers 16: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er. Att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Produktiviteten, att skapa någonting tillsammans, handlar ytterst sett om att bära frukt, att nå nya människor, att få nya människor att upptäcka vem Jesus är, vad han betyder i vardagslivet, hur han kan förvandla en människas liv. Det är vad det handlar om. Och jag har märkt att det funkar så oerhört mycket bättre att ta hand om nya människor, att nå nya människor, men också att ta hand om nya människor i en grupp av andra. Att inte göra det själv. En undersökning som visar på vad som får människor att stanna i en församling. Vi är så välsignade och lyckliga att vi nästan varje söndag, eller så gott som varje söndag, har nya människor som kommer till vår kyrka. Det är väldigt, väldigt roligt. Och eftersom församlingen växer och den gudstjänstfirande församlingen, skaran, ökar, så verkar det som att människor någorlunda trivs här. Och det är väldigt härligt. Men vad är det som får folk att stanna kvar i en församling, i en sån här gemenskap? Man kan komma till en sånt här ställe därför att man har talat om det eller inte. Hört talas om, man kan sticka in näsan av ren nyfikenhet. Man kan leta efter en församling, komma hit till den här stan för man pluggar. Försöka hitta en församling, gå runt lite grann och så kanske man hittar något ställe. Där man tycker att det är bra predikan, det är bra undervisning, det är bra lovsång. Folk verkar trevliga och snälla där, eller det var snygga tjejer där, eller snygga pojkar där, eller vad det nu är. Någonting som får en att stanna ett tag. Men det som får, visar flera undersökningar, det som får människor på allvar att stanna kvar är nära personliga relationer. Och en undersökning som jag läst, om jag inte minns vad var just nu, men en undersökning som jag läst visar att människor behöver 7 nära relationer för att känna sig så hemma så att man stannar kvar i en församling eller i en grupp. Och ibland så funderar jag på, har jag själv 7 så nära relationer? Men det kanske jag har. Och det här talas i tydliga språk till både dig och mig, tror jag. Att om vi som är en del av den här kyrkan och kanske har varit det under en tid. Om vi inte är beredda att öppna upp för andra. Om vi inte är beredda att öppna våra hem, att öppna våra hjärtan. Kanske till och med ibland öppna vår plånbok för någon annan. Så kommer människor att komma hit, finnas ett tag och sen hitta en annan gemenskap. Så funkar det. Man talar om synergieffekter, alltså den effekt som uppstår när summan av helheten är större än summan av de enskilda delarna. 1 + 1 är större än 2. När vi tillsammans gör någonting så blir det ofta mycket, mycket bättre än om vi var och en för sig gör samma sak. Hängde du med nu? Istället för att du och jag gör det vi gör var och en för sig. Vi berättar för människor om Jesus. Vi ber för vissa människor att de ska hitta Jesus eller vad det nu är. Så blir kraften i det så våldsamt mycket större om vi gör det tillsammans. Ensam är inte stark. Det finns ett alldeles utmärkt berättelse som en del av er säkert redan har hört, men som jag tänker dra ändå och som jag tycker är rätt kul. John C. Maxwell som har den med i en av sina böcker. Om en man som skickar in en anmälan om arbetsskada till sitt försäkringsbolag. Och som anledning till skadan så hade han skrivit så här i fältet för där man skulle ange vad är anledningen till skadan, vad hände för någonting, så han skrivit, jag försökte göra jobbet själv. Och de hörde naturligtvis av sig från försäkringsbolaget och liksom bad honom förklara, vad i hela världen menar du med det? Och då berättade han så här, skrev tillbaka, så talade han om, jag är murare och jag höll på att mura på 6:e våningen i ett nytt hus. Och det var fredag och jag såg att om jag bara jobbar ett par timmar till så hinner jag göra klart det här. Så jag jobbade över ett par timmar till och gjorde klart det här. De andra gick hem. När jag hade gjort klart där uppe på 6:e våningen så insåg jag att jag har en väldig massa tegelstenar över här uppe. Och jag tänkte, det är lika bra att få ner dem här för jag ska ju vara på ett annat ställe sen. Och det fanns ingen hiss eller så än. Så jag funderade på hur ska jag få ner dem, och så kom man på. Om jag tar en stor tunna. Och så fyller jag den med tegelstenarna. Och så binder jag ett rep omkring de här, om tunnan här. Och så slänger jag den över en sån här block. Talja, block, ja, ni vet. Och så, där. Och så gjorde han det. Och så slängde han ner repet på marken. Och så sprang han ner och knöt fast det. Och så upp igen, knuffa tunnan över kanten där så den hänger i luften. Springer ner igen. Och så lossar han repet och tänker, nu ska jag fira ner den här tunnan. Och precis när han tänker det så kommer han på att han inte hade räknat med hur oerhört tung den här tunnan hade blivit nu. Så tunnan väger 250 kilo, själv väger han 75, ungefär som jag. Och, så han dras ju rakt med upp i luften och till sin förvåning, han blir så perplex då. när liksom han upptäcker att det här lyfter, så han tänker liksom inte på att han skulle kunna släppa repet, så det gör han inte. Och så fortsätter han och så skriver han så här, att när jag kom halvvägs så mötte jag tunnan. Och det förklarar skadorna på huvudet och överkroppen. Men jag höll fast i repet tills jag nådde toppen. Då åker handen in i det här blocket där uppe, vilket förklarar min brutna tumme. Samtidigt så nådde tunnan trottoaren där nere. Med en väldig smäll. Botten åker ur. Tegen faller ur. Och eftersom tunnan då förlorar sin vikt, så åker han ner igen. På väg ner mötte jag tunnan. Det förklarar mina brutna vrister. Jag landade i tegelhögen, förklarade, och det förklarar min stukade ryggrad och brutna nyckelben. Och när det hade hänt så var det precis som jag tappade all sinnesnärvaro, skriver mannen. Och jag släppte repet. Och det förklarar min hjärnskakning. Ensam är inte stark. Det hade varit betydligt smidigare att göra det här tillsammans med någon annan. Det här står inte i Bibeln, men det är bra ändå. Det jag vill säga är att det händer någonting när vi förenar våra gåvor, våra talanger. Allt det vi är, allt det vi kan, allt det vi har. När vi förenar de vi är och det vi har, så händer det någonting stort. Plötsligt blir 1+1 större än 2. För det fjärde, eller vilken punkt jag nu råkar vara på. Beskydd. Jesus talar i Johannes 16 så här och säger att i det långa tal han håller så säger han, det här har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Och det uttrycket på fall, grunduttrycket, det betyder faktiskt fångad i fällan. Jesus säger, jag har gett er den här undervisningen. Jag har talat om vikten av enhet. Jag har talat om vikten av den heliga ande. Jag har talat om vikten att göra det vi gör tillsammans. Jag har talat om det för att ingen ska bli fångad i fällan. Och grejen är att vi har allesammans, både du och jag, svagheter, områden i livet där vi blir frestade, där vi är väldigt svaga, där ett fall skulle kunna ske, där du och jag skulle kunna fastna i fällan. Men i en grupp av människor, nära relationer, när vi står varandra nära, så kanske vi vågar ha den öppenheten, vågar ha den transparensen, att man kan berätta för någon att det här är jobbigt för mig. Det här funkar inte i mitt liv. Vi gör det inte gärna i den här gruppen med runt 200 människor. Men varenda en av oss behöver någon eller några vänner där vi faktiskt kan vara väldigt svaga inför varandra. Och säga som det är. Larry Stockstill, som jag citerade tidigare, han berättar om att i hans församling Bethany World Prayer Center så har skilsmässorna minskat drastiskt sedan man införde ett system med mindre grupper, mindre gemenskaper. Därför att plötsligt så hittar man någon där man kan vara öppen, där man kan dela sitt hjärta, där man kan dela livet och inte bara de ljusa bitarna av det. För det femte, gemensam bön. Vi hade en fantastisk bönekväll här förra helgen på fredagen. Med över 90 människor samlade till bön. Makalöst roligt. Men om man ska hitta någonting att gnälla på, det har jag rätt att göra eftersom jag var med och arrangerade kvällen. Så det är klart att känslan av delaktighet kanske inte blir så enormt stor när vi möts över 90 personer för att gemensamt be. Kan det vara ändå, men jag tror du förstår vad jag menar. Vi fick inte var och en tillfälle liksom att nämna det som låg överst på våra hjärtan. Det fick vi inte. Fick inte möjlighet var och en att säga till någon annan att det här tynger mig, vill du be för mig? Det finns inte riktigt den möjligheten i det stora bönesamlingen. Vi behöver både du och jag hitta vänner, nära relationer till människor som vi kan be tillsammans med, där vi kan dela vårt hjärta, dela våra bördor men också dela våra glädjeämnen, det som vi är lyckliga över i livet. Jesus säger så här, Johannes 17. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till de ord som du har gett mig har jag gett dem och de har tagit emot dem. Och de har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Och så säger han så här. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig. Och jag älskar det uttrycket. De som du har gett mig. Eftersom de är dina. Jesus ber inte för allt och alla, åtminstone inte just där och då. Utan han ber för dem som du, Fader, har gett mig. De närmsta vännerna. Vi behöver en sån gemenskap. Jag gör det och du gör det. Med människor som vi faktiskt upplever, de här har jag fått av Gud. Och det betyder inte att det är perfekta människor. Det gänget som Jesus hade och som han bad för här, det var inga perfekta människor. De var rätt jobbiga om du läser igenom evangelierna. Stökiga och bråkiga och fulla av högmod och egoism och intriger och allt möjligt. Sånt som vi människor har ibland. Men ändå, och trots att Jesus visste att en av de här kommer att försöka sälja mig, så ändå så ber han och säger, de som du har gett mig. Tänk att hitta den gemenskapen, en grupp människor som du upplever, de här har jag fått av Gud. Det finns en våldsam kraft i gemensam bön. Att be tillsammans. Jesus säger vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Kraften är att komma tillsammans. En del av er har hört talas om vad vi kan lära av yes. Det används ibland på såna här allmänna team-pep-samlingar och så. Men det finns någonting som jag tycker är ganska härligt i alltihop. Där. När yes flyger i sin V-formation, de flyger oftast i en sån här V-formation, så turas de om att vara längst fram. De byter plats. Det är tyngst att flyga allra längst fram i det här gänget. Så därför så byts de om och är liksom turas om att vara den som drar det tyngsta lasset. Och när de flyger i den här speciella formationen i V-formationen, så har forskare, jag vet inte varför man kommer på tanken att forska på sånt, men det har i alla fall forskare kommit fram till att de på det sättet, när de flyger i grupp tillsammans, har 71% bättre vingbärighet än vad de har om de flyger var och en för sig. Att det uppstår liksom ett sug bakom de som flyger först, som hjälper de andra att spara energi. Vilket är rätt smart. Det här ser man ibland i sån här i skidlopp, alltihopa där, cykellopp och sånt. Man lägger sig på rullen när man cyklar, liksom man lägger sig bakom någon annan. Så får man hjälp, det händer någonting där. Det har gässen fattat, det är de som har hittat på det. Jag läste också om att när gäss är ute och flyger, om någon gås skulle bli skadad och falla ner till marken eller inte orka vidare, så stannar två av de andra gässen kvar. Antingen tills han mår bättre igen och kan flyga vidare, eller tills han dör. Men de stannar kvar och finns där för varandra. Det här är väldigt starkt och djupt, eller hur? Också en punkt till, jag är strax klar, men den här är fantastisk. Forskning visar, vi har nåtts av forskning som visar att gässens karaktäristiska läten när de flyger är till för att uppmuntra och heja på de som flyger först. Och hur i all världen man har forskat på det har jag ingen aning om. Och jag vet inte ens om det är sant. Men det låter rätt bra, eller hur? John Maxwell, när han skriver om det här i en av sina ledarskapsböcker, han avslutar det här med att säga så här: tänk om vi hade lika mycket vett som gäss. Och det ligger mycket i det. Vi säger ibland att de är dum som en gås, men de är rätt smarta. Det finns någonting i det här. Att jobba tillsammans. Att verka tillsammans. Som är väldigt, väldigt starkt. Och då kanske du undrar nu. Varför i all världen har du hållit den här prediken? Och vart vill du komma med det här? Jag vill komma för det första till det här. Se till att du är en relationsbyggare. Du behöver det. Och de människor som finns runt omkring dig behöver det. Man skulle kunna göra det så väldigt, väldigt enkelt som att du bara bestämmer dig för innan vi går ut härifrån idag att du har hälsat på någon ny som du inte har sagt hej till förut. Jag ser flera stycken som jag inte känner igen. Får se om jag hinner med och hälsa på er. Jag skulle vilja det. Hälsa på någon ny. Och grejen är att jag har en känsla av att en del av oss som har varit med i den här kyrkan ett tag, och de flesta som är med här har varit med här längre än jag. Men det är fullt möjligt att det finns människor som du har sett här under flera år, men egentligen aldrig har pratat med, fast du också har varit här i flera år. Vi tar och ändra på det då. Säg hej till någon ny. En av de bästa predikningar jag någonsin har hört om evangelisation hölls av min dåvarande ungdomspastor på Öckerö, Jenny Berg. Hon skulle tala om, hon hade en predikan som hette Köp större grill. Och det var egentligen hela innehållet i den predikan. Hur vinner man människor för Gud? Köp större grill. Och jag tror du förstår tanken i det. En generös, öppen attityd till andra människor. Var en relationsbyggare. Ytterligare en anledning till att jag har predikat det jag har predikat idag. Och vill få dig att längta efter den här gemenskapen. Relationen med människor som står dig nära. Det är det behov vi ser av att bygga små enheter i vår församling. Det finns redan en ganska stor mängd små grupper. Bönegrupper, cellgrupper, allt vad vi kallar det för, som redan finns. Och vi är så glada för det. Men grejen är att det behövs fler. Det behövs fler. Så att vi kan bygga relationer mellan varandra. Vi jobbar ganska hårt just nu på att få till ytterligare några små grupper som vi kallar för connect-grupper som har som huvudmål att vara en hjälp att slussa in nya människor i vår gemenskap. Vi behöver ännu fler som är beredda att en gång i veckan öppna sitt hem, hälsa människor välkomna dit, dela ett bibelord eller så, be tillsammans men framförallt dela livet med varandra. Om du har den längtan, ja men det här vill jag kan, vi öppnar vårt hem, så prata med mig. Eller prata med Joel som sitter där, du kan få resa dig så folk ser vem du är. Han är vår eminente samordnare av allt. Men av just det här. Prata med oss. Ja, men jag vill vara med. Jag vill vara med och bygga den lilla gemenskapen i den stora församlingen. Säg till och var med. Och var en relationsbyggare. Hjälp människor att känna sig hemma. Att uppleva gemenskapen. Komma närmare Gud. Komma närmare dig. Komma närmare varandra. Och allt folket sa. Amen.